Du lyssnar på Gatufotopodden med mig, Joakim K.E. Johansson. Ja, det är sant. Gatufotopodden är tillbaka. Efter x antal år i vila så kände jag att det var dags att sparka igång det här projektet igen. Och det beror inte minst på att det har dykt upp ett antal nya spännande namn på gatufotoscenen som jag tänkte att det skulle vara kul att snacka med och sådär. Och så fanns det ju några som jag missade förra omgången och som, ja, vi tar med dem också. Först ut på banan är ingen mindre än Gustav Grell, en oerhört aktiv man får man väl lov att säga, som enligt egen utsaga är, ja, kanske i alla fall den fotograf som tar flest bilder om året. Flera hundratusen. Han är yrkesfotograf men har gatufoto som en stor passion. Och ni som följer honom på Instagram ser ju att han lägger ut bilder där mer eller mindre varje dag. Och han beskriver sina bilder som färgglada och snälla. Ja, om detta och mycket mer kommer vi att prata om i dagens avsnitt. Men nu kör vi! Först och främst så vill jag säga då varmt välkommen till podden.
Tack så mycket.
Gustav Grell är det som sitter här framför mig. Och jag tänkte vi ska köra en liten mjukstart. Så att vi börjar med några så här lite snabbfrågor och sen kommer vi fördjupa oss då i de här delvis. Så, där. Så att jag tänkte försöka utröna här vad du är för en typ av gatufotograf. Är du beredd?
Jag är beredd.
Laddad.
Ja, jag är supertaggad. Jag är så himla taggad.
Ja, vad bra. Då kör vi så här. Är du en betraktare som knäpper då utan att vilja bli sedd eller en deltagare som går in i en situation och till och med kanske kan delta aktivt i det som händer?
Oj, det var en supersvår fråga.
Man kan ju vara båda delar i och för sig.
Kul att det var en smygstart med den frågan. Oj, vad svårt. Jag tror att när jag började med fotografi så var jag mycket mer en smygare. Jag såg nog massa bilder och jag kanske inte vågade ta alla bilder. Så då var jag nog väldigt mycket att jag tog sådär bilder lite underifrån, jag smög och sådär. Med tiden har jag nog blivit mycket synligare. Jag har liksom en kamera med en kamerarem som är väldigt tydlig. Så att när man ser mig så ser man också kameran. Och jag tycker det är ganska skönt att jag, när jag kommer ut och går med kameran så ska man se mig. Så att
du har förändrats där. Du har
Jag tror det. Jag tror också att i och med att jag har också fått fler följare, att fler har koll på vem jag är, så känner jag också att jag har ett större ansvar för mina bilder också på något vis. Mm. När jag hade färre följare när jag började fotografera så kunde jag ju ta bilder på vad som helst egentligen. Det var ingen som såg de bilderna. Nu tror jag att det är fler som ser mina bilder och då känner jag också på något vis att jag har ett större ansvar till det jag porträtterar. Och så. Mm. Mm.
Vi ska bara tillägga, eftersom detta är en podcast, så du har en kamerarem här som är i tyg eller möjliga regnbågens färger och sådär, någon slags flätad. Ja, den sticker ut, man ser den.
Så ja, men grejen är så här, jag får nästan en komplimang varje gång jag är ute och plåtar. Nu, jag har inte gjort den, det är en fråga jag också får. Okay. Det är du som har gjort den, tyvärr inte. Men jag tror folk blir väldigt glada av den här kameraremmen. Det var någon från USA som var så här, where do I buy it? jag vet inte, online. Så.
Det är lite 70-tal över den, är det inte det? Då hade man så här färgglada kameror.
Ja, men hela jag är ju... om man skulle slänga in mig i en tidsepok så ser jag ju ut väldigt mycket som någon från 70-talet typ.
Du skulle kunna ha varit med i ABBA lite.
Ja, lite.
Skulle du ha varit Björn eller Benny?
Ja, men det finns en sån gammal... När jag och min fru var ute och reste för jättemånga år sedan så var vi i... tror jag var i Milano, då tog hon en bild på ett band så här, alltså stod och spelade ett gäng långhåriga skäggiga typer, och så tog hon en bild och så lade hon upp den på Facebook, och då så sa Facebook, och pekade typ på så här ansiktsigenkänning. Är det här? Och då satt hon, då var det så här Gustav Grell på alla personerna i bandet. Det var som att, och jag var inte med på en enda bild, nej, men det var som att de där långhåriga skäggiga typerna såg exakt ut som jag.
Ja, en viss arketyp.
Där. Ja, verkligen.
Ja, men du, vi fortsätter här så att, med de här snabbfrågorna då, som kanske inte blir snabbfrågor.
Nej, det var...
det är inget krav.
Det är snabba frågor med långa svar.
Nej, ja, jag kommer inte att resa mig upp och gå om det inte blir snabba svar här. Men då undrar jag så här, är du en som går eller står? Det vill säga, är du en som står stilla och väntar in ögonblick, eller är du en sån där som hela tiden måste röra på dig?
Nej, men jag är en sån som rör på mig hela tiden. Och det är nog för att jag tycker om och promenerar väldigt mycket när jag är ute och fotar. Jag tror också att det har lite att göra med att när man står still och letar en bild, så tycker jag också att man ställer högre krav på den bilden. För då har man liksom ställt sig för att markera, här kommer jag ta en bra bild. Om man är ute och går så är det mer som att, oj, det, där sprang jag på något. Men när man plötsligt ställer sig och börjar så där, nu, vänta, här ska jag bara vänta in det perfekta ögonblicket. Då är det som att bilden måste bli bättre. Och jag tycker inte alltid att jag fixar det. Jag följer ett par fotografer som är extremt duktiga på att våga stanna upp och känna så här, här kommer det bli en riktigt bra bild. Jag tror inte jag har den tryggheten riktigt. Så jag knallar på.
Okej, ja, men då är vi lika där, du och jag. Även om ibland kan det vara kul att stå och avvakta och se vad som kan hända också.
Ja men ja. Verkligen. Men väldigt sällan så orkar jag stanna så länge.
Ja, jag känner igen mig, så kan jag säga. Och då har vi nästa fråga. Ett skott i taget eller automateld?
Jag har tänkt på det där. Jag är ju en sån som plåtar väldigt mycket. Jag tror att jag är nog kanske den i Sverige som tar flest bilder.
Är det så?
Ja, men det tror jag. Någon får säkert höra av sig och säga att det där är min titel. Men jag vet, jag snittar väl kanske på 200-300 000 bilder på ett år.
Oj,
alltså
oj.
Det blir så vansinnigt mycket bilder. Nu är det även jobbbilder förstås. Men jag tar kanske mellan 1000 och 2000 bilder per dag när jag är ute och fotar.
Oj, oj, oj. Och det gör du varje dag eller
nej,
nästan
inte varje,
varje
dag.
Dag?
Men de gånger jag är ute och fotograferar så blir det väldigt mycket bilder. Och jag har väl tänkt nu i år att jag ska försöka liksom dra ner på det. Jag tror att ibland kan jag känna nästan att jag slarvar bort bra bilder för att jag är så himla mycket så här överallt, där ska vara och där en bild, vänta, och där finns det ju någonting. Jag tror att jag skulle må bra av att kanske stanna upp ibland och fokusera, vad är bästa bilden?
Så du har lite svårt att hejda dig?
Ja, verkligen. Och ett tag tänkte jag säga, jag ska börja plåta film, då kanske jag liksom drar ner på tempot.
Men då kan jag komma till nästa fråga.
Ja.
För jag undrar också då, så är du en analog kugghjulsromantiker eller en sån här digital futurist, här och nuare?
Ja, men det, då är jag nog den senare, verkligen. Jag ska inte säga att jag hänger med på något vis. Jag är ju inte liksom en modern människa. Men jag är heller inte fast i det analoga. Jag tror att också att när jag började med fotografi så började jag med film såklart. Men när jag började jobba som fotograf så var det digitalt. När jag började jobba på en tidning för ett månader sedan, då var det digitalt. Så att jag tror att det är jag väldigt glad för, att jag började med det digitala. Så. Men sen har jag plåtat lite film. Så. Men det jag tycker är svårt med det analoga, det är att om jag plåtar liksom färg analogt, så är det så svårt att få lika bra som det digitala. Man måste vara så pass skicklig analog fotograf att få det lika bra, eller man måste ha väldigt bra kameror för att få det lika bra. Det är svårt att bara ha en halv medioker analog kamera och få det lika bra som dagens digitalkamera. Så nej, jag föredrar det digitala.
Ja, Du är inte ensam om det, även om det ju verkar som att analoga också har blivit mer populärt på senare år. Mm. Liksom det har blivit lite trendigt i vissa kretsar i alla fall. Sådär.
Ja, men verkligen.
Även inom gatufoto.
Jag tycker ju att det är fantastiskt snyggt de som håller på med det analoga. Så. Jag är ju verkligen imponerad och avundsjuk ibland på de som gör det.
Men i närtid kommer man inte att se Gustav Grell spankulera här på stadens gator med någon gammal hasselbladar eller Leica eller sådär.
Nej, jag tror inte det. Men man ska aldrig säga aldrig. Ja. Nej, det kan man göra.
Då hoppar vi vidare. Ett par frågor till. Zoom eller Prime?
Prime, vad är det? Är det fastglugg?
Ja, fastglugg.
Det är ett jävla modernt uttryck. Eller... Jag är så omodern.
Jag ligger alltid väldigt långt i framkant. Jag är inte kvar på 70-talet.
Nej, vad skönt. Jag är kvar i det gamla här nu. Nej, jag är en fast... jag är en förespråkare av fastglugg alla dagar i veckan. Jag tycker att Zoom-objektiv har sin fördel på många sätt och vis. När jag jobbar som fotograf så har jag ju Zoom-gluggar. För att man kanske ska liksom få med hela spektrat så. Men som gatufotograf tycker jag att det är bara onödigt, för man slarvar så vansinnigt mycket med zoomobjektiv. Det jag tycker är fördelen med fasta gluggar också, det är att man har en jättefin form direkt så. Och sen får man liksom bara röra sig lite fram och tillbaka. Så det brukar vara en av mina första tips till folk som vill utveckla som fotograf. Köp en fast glugg. Och sen kanske man ska liksom testa vilken som är ens objektiv på något vis. Jag har en sån tagline som jag ibland kan känna att den borde jag registrera, för att jag tjatar så mycket om den.
Ja, får vi höra.
Ja, men det är ungefär som precis som att man ska hitta sin stil, så tycker jag att man ska hitta sin optik. För att när man väl hittar sin optik, så tycker jag också att man kanske ibland tar nästa steg. Man kan se vissa fotografer och känna ibland så här, det här är en bra bild, det här är en duktig fotograf, men personen har fel objektiv.
Mycket intressant. Ni som vet vem jag är och följer mig i andra kanaler vet ju att jag har skrivit lite om det här själv i min blogg nyligen. För jag håller på lite att hoppa fram och tillbaka och sådär.
Och hur går det då?
Det går ganska bra. Men jag är väl en sån där som jag kanske inte riktigt vill acceptera vilken optik jag borde använda. Jag vill ju vara en cool gatufotograf.
Och vilken, vad plåtar man om man har en cool fotograf?
Då ska
cool
man ju ha vidvinkel.
Vidvinkel, typ 24?
21 millimeter.
Oj!
Helst fisheye. Ja. Nej, jag bara skojar. Men så va. Jag kanske egentligen funkar bra med 50 millimeter. Jag fotade mycket i en småstad från början. Karlskrona, jag kom ju därifrån. Och då funkar det lite bättre med 50 millimeter. Medan i Stockholm kanske man då kör med vidvinkel hellre. Men, jag står och väger lite där. Jag hoppar fram och tillbaka. Jag är som en åsna mellan två hötappar. Så är det bara... Men vad har du hittat? Vilken är din?
Min glugg är 35 eller 40.
Okej.
Okay. Det är de två jag kör.
40 är klassiskt. Det är inte så vanligt nu för tiden. Men förr i tiden var det väl ganska vanligt med 40-45 där.
Ja, precis. Just nu så verkar det, jag är så dålig på olika kameratillverkare, men nu verkar det som att 40 är på gång igen. För jag tror att det är...
40 är det nya 35.
Verkligen. Jag fyller ju för övrigt 40 här nu i november. Så att, jag,
är det därför du kör?
Därför jag kör 40. Okay. Så att med tiden så blir det väl 45 och så blir det 50.
Det är därför jag använder 50 nu.
Ja, jag förstår det. Nej, men grejen är att jag körde 35 i alla år, för att det var ju det man skulle ha. Och jag tyckte 35 var väldigt bra, och då började jag plåta mycket 50, och då kände jag så här, oj vad snyggt allting. Allting blev så rakt och rätt och så. Men det jag tyckte med när jag körde 50, det var att det blev lite platt i längden så. Det blev liksom lite samma, det blev samma form, jag tyckte inte att det hände någonting i mina bilder. Då ska jag köpa en ny kamera, och det var en kompis till mig som sa så här, har du provat 40? Nej, men jag gillar ju 35 och 50, kan 40 vara något för mig? Och då sa han det, kör. Och så köpte jag 40, och sen var det som att så här, det här är ju perfekt. det var ju verkligen mitt emellan där. Det, man får en fin form, men man får också lite mer av det där som 35 har, att man har liksom lite mer ja, men ska man säga, lite mer nerv, lite händer lite mer. Så har man provat 35 och inte tycker att det funkar, prova 40. Jag tycker det är...
Ja, intressant, intressant. Därför att jag tror att det är så att det är 40-45 någonstans påstås ju vara då ligga närmst ungefär med vårt öga uppfattar när vi ja, när vi tittar oss omkring.
Mm. Ja, men det kan jag tänka mig. Ja. Ja, och jag tror att de som, alltså det, om man plåtar Canon så finns det ju en sån Pancakes 40 som är så fruktansvärt bra. Den kostar typ begagnat mellan 1000 kronor och 1500.
Så det blir dagens köptips.
Ja, verkligen. Och som sagt, jag är inte så mycket för att man ska köpa massa grejer nytt i onödan. Så, men som sagt, den går inte att köpa ny, utan den finns bara begagnad. Så slå till.
Då gör vi det. Vi kör sista frågan. Och för er som lyssnar så ska jag bara säga att vi sitter ju på ett café här mitt i centrala Stockholm på Drottninggatan. Så att om det är lite buller och lite sol i bakgrunden så vet ni nu varför. Men jag hoppas ni står ut med detta. Färg, svartvit eller båda delar?
Om man följer mig på Instagram så skulle man nog bli förvånad om jag sa svartvit. För det... Nej, det är inte min melodi helt enkelt. Jag har nog alltid varit en färgfotograf så. Jag, återigen, jag tycker det är väldigt snyggt med svartvitt, men jag tycker väldigt sällan att mina bilder blir bättre i svartvitt. Jag tycker färg är det som gäller helt enkelt.
Intressant igen, för jag har precis bestämt mig för att 2024 ska bli mitt svartvita år.
Ja.
Så att nu kör jag bara svart.
Ja, men det där är, tycker jag också är väldigt intressant. Bara, när man, jag vet inte, ett tag jag kommer ihåg man pratade väldigt mycket om så här att svartvitt, åh, det är så äkta färg, det blir liksom tråkigt. Och jag vet inte, jag tyckte ibland att det blev lite pajigt på något vis när det blev en sån diskussion. För det kan ofta bli så med man kollar på bilder att man ser, om du ser ett porträtt i svartvitt så känner man så här, ja, ah, det där är på riktigt. Och så ser du ett porträtt i färg och så tycker man så här, ja, ah, det är larvigt. Så att, ja, jag vet inte. Det är något som alltid kommer.
Ja, nej, men jag tror att anledningen till att jag då vill fotografera svartvitt är att jag fotograferade väldigt mycket svartvitt för några år sedan, för 10 år sedan ungefär. Och när man gör det tillräckligt länge så börjar man se världen i svartvitt, i alla fall när man går runt med sin kamera och man börjar se lite annorlunda saker. Och man börjar också fotografera på ett annat sätt. Och det skulle jag lite grann vilja hitta tillbaka till igen. Det här svartvita sättet att se bilder, tänka bild. Som jag tycker är väldigt snyggt.
Mm. Ja, men jag håller med. Alltså, svartvitt är ju fantastiskt snyggt när man får till det. Men alltså, jag är ju nog fortfarande lite skadad av. Jag kommer ihåg alltså, där i början när jag började med fotografi. När jag började med foto. Och då var det liksom fotosidan man hängde mycket på. Och... alltså jag kan än idag bli så trött på de här bilderna man såg i början på uteliggare i svartvit.
En klassisk bild som många nog är väldigt trötta på.
Ja, ja men verkligen.
Jag eller tror en skäggig man, så här lite skrynklig i facet.
Och, i svartvit, ja. Men sen, vi säger som en av Stockholms trevligaste och bästa fotografer, Payman, som plåtar alla sina porträtt i svartvit. Han är ju en mästare. Alltså jag skulle vilja ha tagit alla de där bilderna, de är så fina. Så att där funkar det ju svinbra. Men ibland när man ser svartvitt så känner man bara så här, ja, det där var inte min grej.
Nej. Du är i alla fall en färgfotograf.
Verkligen.
Är du är lika färgfull som din kamerarem.
Ja, precis. Ja, mina bilder
är färgglad.
Ja, precis. Jag som person är väl mer grå kanske, men mina bilder är väl desto färggladare.
Det är en form av kompensation där.
Ja, ja, men ja. Så tror jag. Ja. Verkligen.
Du, det var ju snabbfrågorna det här. Så att vi går vidare till de lite mer fördjupande frågorna.
Mm. Ja. Nu är det långa svar.
Nu kanske det blir, ja, eller också blir det korta svar. Jag har totalt misslyckats med upplägget här. Då ska vi se, jag ska hoppa tillbaka lite i mina frågor här. Vi kan börja så här. Den här podcasten ska ju handla om gatufoto. Men du är ju yrkesfotograf. Kan du bara berätta lite snabbt vad det är du fotograferar och för typ av uppdrag du har och sådär?
Mm. Nej, men precis. Jag jobbar ju som frilansfotograf i Stockholm. Gör väldigt mycket porträtt, reportage, lite reklam. Och på senare år har det väl också blivit lite mer utställningar, föreläsningar. Jag var även med och drog igång en fotofestival förra sommaren och så. Så att, jag vet inte, jag tror att jag håller på gör lite här och där. Det är så mycket man vill göra så att då blir det mycket också så. Men jag... ibland så brukar jag lägga upp bilder på Instagram med jobb jag har gjort, mest för att folk ska se att jag faktiskt jobbar som fotograf. För ibland så när jag lägger upp grejer som jag har gjort så kan någon kommentera typ så här: jaha, jobbar du som fotograf? Så tycker jag så här, märks inte det?
Ja, jobbigt.
ja, nej, men jag tror också att det har att göra med att vi säger som på en sån plattform som Instagram så är det väldigt få som jobbar som fotografer. De flesta är liksom glada amatörer så.
För jag kan känna igen mig det där också. Jag är ju själv gatufotograf men jobbar också professionellt med foto, kommunikation, lite allt möjligt sådär. Och eftersom gatufoto är så kul så är det nog det jag exponerar mest utåt. Och då försvinner ju den här professionella sidan lite i hur man presenterar sig. Kan det bli ett problem då när man liksom jobbar med foto? Att folk får en lite felaktig bild av vem man är och vad man levererar då ju.
Jo, men så kan det bli. Och sen ibland kan jag också känna att när jag får göra vissa jobb med de som kanske ser vad jag gör så kan de ibland känna så här, det här kanske inte är det du vill göra. Men så att jag tror att de tänker att att jag vill göra andra saker och det kanske jag ibland vill göra, men jag tycker ju om de jobben jättemycket ändå liksom. Jag brukar ibland tänka så här, jag, på jobb så finns det något jobb som jag har gjort som jag tyckt varit trist så där. Och det är väldigt sällan jag går ifrån ett jobb och känner att det här var tråkigt, för jag tycker mycket om jobbet som fotograf. Jag tycker det är fantastiskt kul. För att det är nästan alltid människor som jag fotograferar. Och då är det ju alltid kul på något vis. Det är klart man träffar tråkiga människor också. Men visst är det så. Nej, men jag tror att jag kanske ibland bygger upp ett form av varumärke som kanske vissa kunder har svårt att tänka, men vill han fortfarande göra våra jobb? Så då får man väl säga det, att jag tycker att de här jobben är svinkul att göra.
Men det är svårt också att veta vilket ben man ska stå på där. För man har ju ett intresse, man vill visa upp sina gatufoton. Och samtidigt då som vi sa, så jobbar man som fotograf och måste också synliggöra det då på ett professionellt sätt. Det är inte helt enkelt.
Nej, men verkligen. Och jag har tänkt mycket på det där nu också på slutet, för att vi säger som nu är det ett nytt år och om man är liksom frilanskonsult så börjar man ju också liksom i början av året kan det ju vara väldigt lugnt med jobb. Och det man gör många gånger som frilans är att man sitter och väntar in jobb. Man vill att det ska komma igång. Nu vill jag att folk ska börja ringa mig och vilja ha mig. Men istället ska man ju egentligen göra de här projekten man alltid väl har gjort nu. Det är ju nu man ska på något vis i början av året, det är då man ska sätta tonen för året. Jag vill göra de här jobben. För rätt för det så är året igång och man får kanske lite jobb och sen märker man att man har inte styrt någonting utan det är kunderna som har styrt vilken riktning man har tagit.
Men det är ju smart. Och sparka igång då lite egna projekt eller staka ut en inriktning, eller hur ska man säga?
Ja, men precis. Alltså det är också som, nu är det precis i början av året och det är nu snart alla liksom fototävlingar kommer igång. Alltså så här World Press Photo, årets bild och alla de här. Och en klassiker är att när man tittar på vad man har gjort under året så ser man nästan alltid så här, ja, men jag har inte gjort ett enda bra jobb. Och man pratar med kollegor och frågar så här, ah, ska du skicka in några bilder till årets bild? Och så säger de så här, nej, jag har inte gjort något bra jobb i år. Och då är det ju samma problematik där igen. Alltså att man inte har gjort ett bra jobb under året, det har ju att göra med att man har fått fel jobb. Alltså, men det är ju ens eget fel. Om inte jag har gjort några bra jobb under året, det är ju för att jag har liksom suttit och väntat på bra jobb.
Det gäller att vara proaktiv och inte reaktiv då egentligen.
Ja, men verkligen. Jag tror att man måste styra mer själv. Om man vill göra bättre jobb, då måste man kanske leta de jobben själv. Det är svårt att sitta och vänta på att någon plötsligt ska ringa och säga, har du lust att åka iväg och plåta i Norrland 3 månader åt mig?
Är det ett drömjobb?
Verkligen. Okay. Det hade varit skitkul. Ja. Nej, men jag tror att det går inte bara att sitta och vänta på att de här jobben ska komma. Det händer nog väldigt sällan.
Vi kör vidare som sagt, för att det skulle handla om gatufoto. Mm. Och då undrar jag såklart den här standardfrågan. Hur upptäckte du gatufoto? Eller liksom hur kom du på att du tyckte det här var kul, intressant och sådär?
Jag tror att det stora klivet in i den världen var när jag efter gymnasiet flyttade till London. Jag och ett gäng kompisar, vi flyttade dit. Jag hade ju precis slutat skolan, hade gjort militärtjänstgöring och allt vad det var. Och flyttade till London. Och då hade jag köpt min första systemdigital kamera. Det var en Canon 300D. Med en zoomglugg. Jag tror att det kanske var en 1855. Och då var jag ute och fotograferade jättemycket. Jag fick jobb på en fotobutik som heter Snappy Snaps. Det är en sån här, jag älskar det namnet. Det är en sån kedja i Storbritannien. Och jag jobbade där måndag till fredag. Och sen på helgerna var jag alltid ute och fotograferade. Och det var så himla kul. Då var jag bara ute och gick hela tiden. Jag tog tunnelbanan till nya områden, så började jag gicka runt, gick och tog massa bilder. Och i samma veva så köpte jag någon fototidning och då var det ett stort reportage med ett fotokollektiv som hette In Public.
Just det, ja.
De finns väl fortfarande, men de har liksom förändrats, det är andra medlemmar och sånt. Men alltså, det var så kul att se de här bilderna. För då var det som att jag plötsligt insåg, så här kan man också fotografera. Det var ju nästan bara humor i de här bilderna. Och det var såna fantastiska ögonblicksbilder. Och jag kände ju bara att jag ville ut och försöka hitta likadana bilder. Jag tror inte jag lyckades där och då, men jag tror att det var liksom grunden till att jag fastnade för gatufoto.
Vi har ju lite varit inne på det tidigare, men vad är det som liksom triggar dig med gatufoto? Vad är det som får dig att vilja ge dig ut där och ta bilder?
Jag vet faktiskt inte vad det är. Men jag vet bara att jag vill ut hela tiden. Jag kommer ihåg när vi flyttade till ett hus i Vällingby, Stockholm. Och jag kommer ihåg när vi flyttade dit, så var det som att jag skulle ut hela tiden. Man kunde liksom så här, ja, det var dimma. Jag måste ut och plåta nu. Det kunde snöa. Jag måste ut nu. Regna. Jag måste ut nu. Det var som att det fanns ett sug över att komma ut hela tiden. Jag kommer också ihåg att jag blev väldigt sporrad av... jag pratar ju mycket om Instagram, och det är också för att det är den enda plattformen som jag använder, typ. Jag missade Facebook-tåget, så att säga. Jag kommer ihåg när Facebook kom, så sa alla så här, du måste skaffa Facebook. Eller det var ingen snack, alla skaffade Facebook bara. Och jag sa så här, nej, jag ska inte ha Facebook. Och det var ju jävligt korkat. Men jag vet inte, jag hade bestämt mig för så här, jag ska inte ha Facebook. Och jag kommer ihåg att jag missade så mycket hela tiden. Jag fick liksom inga inbjudningar, jag fick ingenting. Det var som att jag stod utanför. Och det var inte som att jag ville vara alternativ på något vis, utan jag var bara som en surig gubbe som så här, jag ska inte ha det där. Och jag fanns enbart på Instagram. Och men det jag lärde mig på Instagram, det är massor. Alltså jag har lärt mig så mycket. Alltså den fotograf jag har blivit idag, det är mycket tack vare Instagram. För att där har jag liksom lärt mig att se vad som funkar. Jag har liksom sett mina bilder förändras. Jag har blivit liksom bättre på det jag gör så. För det märker jag. Jag pratar ofta med andra fotografer, och det jag märker att de saknar, det är en plattform. Om de säger så här, ja, men jag skulle vilja göra kanske ett projekt, men sen när jag väl har gjort projektet så vet jag inte vad jag ska göra med bilderna. Och det där tror jag är någonting många känner igen sig i. Att man vill göra projekt, men sen när man står och gör projektet så känner man bara så här, men varför gör jag det här projektet? Vem ska se de här bilderna? Ska det bli en utställning? Ska det bli en bok? Ska det bli ett reportage? Eller ska jag bara lägga de här i byrålådan? Men jag har alltid haft Instagram som plattform, och det är så lyxigt ändå. Jag har lärt känna supermycket människor och allting, och det jag också lärde mig, det var att jag såg alla dessa duktiga gatufotografer i Stockholm som aldrig tycktes vila. De var alltid ute. Och då märkte jag att de också var väldigt intresserade av vädret. Alltså du vet, någon gång kunde de skriva så här, det kommer vara dimma imorgon, ska du ut? Va? Jag visste inte att man kunde ligga steget före så. Och det märker jag med många liksom duktiga gatufotografer, att de kollar vädret väldigt mycket. De vet, imorgon kommer det jättemycket snö vid 3. Då är jag ute vid 3.
För jag tänkte komma in på den här frågan också, som du är inne på nu där. Du verkar gilla Instagram väldigt mycket. Vad är det med Instagram som du tycker om, eller som har så att säga funkat för dig?
Ja, alltså jag brukar alltid säga det, att jag är inte så sponsrad av Instagram, för man kan lätt tro det, för jag har bara liksom positiva saker att säga. Jag vet att det finns mycket som är dåligt med Instagram också. Men det som jag tycker om med Instagram väldigt mycket, det är att jag får så väldigt mycket tillbaka. Jag får så mycket beröm, jag får så mycket nya kompisar, jag märker också att mina bilder sprids över hela världen. Det var någon som sa så här, ja, men Instagram betalar väl inga räkningar? Nej, jag får ju inga pengar direkt av Instagram, men jag får så mycket tillbaka. Mina bilder, innan jul så publicerades mina vinterbilder i en kanadensisk tidning, och då hade de valt att publicera det på julafton. Jag menar, det är ju jättefint ju. Det är ju liksom, det är det man har liksom jobbat med alla dessa år, att få tillbaka någonting. Jag sålde någon bild till någon tysk tidning för ett tag sedan som hade sett någon bild på Instagram. Så att jag tycker om det jättemycket, och jag får ju extremt mycket inspiration därifrån. Jag kan se det på mina bilder också. Det är så kul, för att det tycker jag också att man alla ska göra. Gå igenom gamla hårddiskar. Se hur man har utvecklats, eller om man har gått tillbaka, eller om man har liksom blivit bättre. Jag kan ju se. Jag såg bilder precis innan den här intervjun, så satt jag och gick igenom gamla hårddiskar, och så såg jag bilder från 2021. Och då ser jag att jag är så himla inspirerad av analog fotografi. För bilderna är annorlunda i komposition. Jag ser att jag har tagit bilder med en analog kamera och den digitala kameran. Jag är så extremt influerad av de analoga fotograferna där. Du vet, det är som att jag har en storformatskamera i tanken, fast jag står med en digital kamera. Och det är väl det som jag tycker är bra med Instagram. Jag tycker ju att jag förstår också det här som, och det har jag också gått igenom. Du vet det här i början när man börjar med Instagram. Man lägger ner jättemycket tid och man får ingenting tillbaka.
För det är ju någonting som många undrar, så där tänker jag. Har du någon speciell strategi eller någon speciell tänk kring hur du agerar på Instagram? Eller öser du bara på?
Ja, verkligen. Det är min filosofi. Full gas.
Full patte, det kanske man inte får säga. Jag vet inte. Full malle.
Ja, jag vet inte. Jag är inte så, det är inga uttryck jag använder. Men jag har uttrycket full gas. Liksom. Eller full gas. Nej, men jag tänker så här. I så många år så bromsade jag bara. Jag stod still som fotograf. Jag kanske gjorde saker, men jag trodde inte på det jag gjorde. Och sen bestämde jag mig en dag bara för att så här, nu kör jag bara. Och efter det så har det lossnat för mig.
Så att sluta grubbla, tänka, tvivla, kör på bara.
Verkligen. Jag brukar säga det till min fru. Hon tycker att det känns platt, men en av de bästa grejerna hon har lärt mig, vi jobbade ihop ett tag, och en grej hon lärde mig, det var att när man får mail, svara på mailen direkt och svara kort, och sen går du vidare. Och det där är sån, det låter ju banalt, och det är väl inget speciellt det tipset, men det är väldigt lätt att du får ett mail, eller om du mailar någon, att man vill så mycket så att man liksom så här: hej, här sitter jag i en buss och tänker på när man var ute och åkte. Och över till något annat. Hur mår du nu? Alltså så här, istället för bara säga, hej, jag undrar en grej. Ha det bra, Gustav.
Lite konkret, pang på rödbetan. Inte onödigt inlindat.
Verkligen, och så är det med bilder på Instagram också. Jag tror att man vill så mycket. Man lägger ut en bild och så vill man skriva, jag har med den här bilden vill jag säga att det finns en mellangång i livet som, ja.
För jag tänker mycket så, jag är inte på långa vägar lika aktiv som du på Instagram, även om jag finns där, men jag har haft en filosofi som jag nu då inser är helt åt helvete. Jag sitter verkligen och väljer ut vad jag tycker är mina guldkorn och publicerar väldigt sällan. Jag fattar ju själv att det är egentligen inte så smart, för att vill man synliggöra sig så krävs ju närvaro. Och närvaro krävs ju att man är där ofta och regelbundet. Och det jag ägnar mig åt är ju lite inte riktig närvaro då, skulle man kunna säga. Och då är det som du säger, egentligen ska man inte vara blyg, man ska bara ut med skiten.
Ja, men verkligen.
Stå för det man gör, bara, ja, men det här kanske inte är den perfekta bilden, men det är så jävla kul att fotografera, så här kommer den.
Ja, men verkligen. Jag tror att det ska bara liksom... alltså kommer man till en viss nivå, vi ser som Martin Parr, han kan lägga ut en bild per år. Folk skulle ändå liksom hylla och älska det.
Jag är inte Martin Parr, tyvärr.
Nej, okej. Okay, men han har ju ganska många andra fans, får man ju säga. Han är ju så pass stor så att han kan välja det. Men jag tror att om man är en mindre liksom profil, så måste man nöta på. Jag kommer ihåg i många år så tänkte jag sådär, men varför får inte jag frågan? Varför är inte någon som vill se mina bilder? Varför inte någon vill höra mig? Men det var för att jag var så osynlig. Nu har det nästan blivit tvärtom. Jag tänkte på det. Det var någon som la upp någon bild för ett tag sedan, och då såg jag kommentarer, det var jättemånga kommentarer, och så var det någon som skrev så här: åh, äntligen. Och så kände jag lite så här att det säger aldrig någon längre om mig. Man säger aldrig åh, äntligen, för man är så trött på mig liksom. För att jag är där hela tiden. Jag tror att det är många som känner så. Nu är han här igen.
För det var faktiskt en sak som jag tänkte på idag när jag satt på pendeln hit, så, eller om det var hemma på morgonen när jag käkade frukost, jag kollade lite Instagram. Då hade du redan publicerat en bild på morgonen, klockan 7 på morgonen. Och det känns som du är väldigt mycket på Instagram. Och jag tänkte så här, hur fan hinner han? Hur har han tid, den här mannen som är trebarns pappa och bor i villa och alltihop?
Ja, en bra fråga. Nej, men jag tror också att jag har blivit mer produktiv med tiden. Jag har nog också blivit, återigen till det där tipset från min fru, att bara liksom svara, gå vidare. Jag tror att det går åt så mycket tid att de här långa svaren, de passar inte alltid. De här långa bildtexterna, folk orkar inte läsa. Ibland kan jag ju liksom skriva långa bildtexter och tänka så här, nu läser alla det här. Och så kanske jag säger till någon kompis, ja, såg du det där? Ja, men jag orkar inte läsa dina texter.
Ouch.
Det, ja, men det är ju så liksom. Alltså det går väldigt fort allting. Så jag tror att man får...
Och Instagram kanske inte är då platsen för längre text också. Kan ju vara så.
Ja, nej, men precis. Men sen är det ju många som läser ens texter och tycker så här, åh, vad bra, du borde skriva mer och så där. Och jag tror bara att man märker det att jag har ju jättemånga följare som aldrig gillar mina bilder, men de ser allting jag gör på Instastory. Det är som att det är två olika typer av följare. De som följer och ser allt på Instastory men är helt ointresserade av vanliga inlägg.
Mm. Så det är lite olika beteendemönster där. Vissa gillar då de här stories och reels då. Ja. Mer än just bilderna. Okay. Ja.
Ja, och verkligen. Och jag tror också att det där är också en grej som man kan träna på. Jag tror att det är ju ett annat format att lägga upp bilder på Instastory. Och jag, ibland när jag är ute och tar bilder så kan jag ibland känna så här, det här är en bild som jag inte tror funkar som ett inlägg, men det funkar på Instastory. Så att det är ungefär som, vet, den här bilden vi ser framför oss nu, det är inget speciellt, det är en säck och någon hängare som inte är så speciellt. Det är ju ingen stark, det är ju inget starkt inlägg för ett Instagram-inlägg, men till Instastory så har det någonting. Så att jag tror också att jag har det tänket.
Så att de här olika formaten har olika, eller så att säga, det är olika typer av content, innehåll som passar i de här olika formaten. Mm, så du anpassar då, du tänker efter, ja, men det här passar för story, det här passar för ett vanligt inlägg då, en bild.
Ja, och också att det kan vara en annan typ av bilder. Då. De bilderna kanske är mer dagboksanteckningar.
För jag känner ju Magnus Fröderberg väldigt väl, han som var redaktör på Fotosidan tidigare, och vi är goda vänner. Och vi brukar bara ibland prata om det här att bloggbilder, vi bloggar ju han och jag. Bloggbilder, det är lite, de måste inte uppfylla alla de här kraven. Det måste inte vara våra mest fantastiska mästerverk. Att man placerar sina bilder i lite olika fack. Eller, ja, det är en bloggbild. Det här är en Instagrambild. Det här är en, kanske till och med skulle kunna funka i en bok.
Mm.
Det är lite det du är inne, det är spåret där du tänker så.
Ja, men så är det. Och jag tror också att man måste... jag tror att man måste hitta den där balansgången hela tiden också. Man kanske måste bli bättre också på, vi säger på Instagram, att man kanske måste lägga upp bilder som man känner ibland så här, ja, den här kanske inte är så bra, men man kanske kan testa sig fram. För ibland så delar jag bilder och tänker så här, den här är för dålig, och sen älskar folk den. Så tänker man så här, varför då? Så att det är ju ett sätt att liksom testa och se vad som funkar. Och det finns jättemånga duktiga fotografer som bara lägger upp samma bild hela tiden. Och det tycker jag är trist. Jag tycker ju om när det är spretigt.
Och det funkar för dig. Och det är ju också lite spännande, därför att om man lyssnar på många som försöker ge råd då, så talas det mycket om att man ska jobba fram... bilder som håller ihop, det ska finnas stringens, det ska vara liksom en tydlig riktning och så. Men du säger, du håller inte riktigt med här då, i alla fall inte på Instagram.
Nej, verkligen inte. Jag tycker spretigt är bra så. Sen beror det på, att ska man göra kanske en bok, så kanske det kan vara bra om det håller ihop så. Men jag tror att folk... jag tror att man fastnar lite i det där med att det ska vara... Ja, men det är det här som folk vill ha, och då ska man fortsätta göra det. Jag tror att det är lätt att fastna i det där, att man lägger upp en bild som kanske många tycker är bra, och sen fortsätter man göra något liknande, för man tänker att det är kanske det folk vill ha. Och då tror jag inte man utvecklas någonting.
Men då blir ju jag personligen lite extra glad då, eftersom jag är ganska spretig i mitt sätt att fotografera. Som nu då hoppat över till svartvitt då ska jag bara mata ut de bilderna. Jag ska inte skämmas för mig utan
bara
köra på.
Nej, men för jag tror också att det är ett sätt att lära sig. För att jag tror att en grej som vi är väldigt dåliga på rent allmänt, det är att be om feedback. Det är väl det som är det stora liksom fiaskot med Instagram. Det är att man får väldigt sällan konstruktiv kritik där. Det är sällan någon som skriver fick en applåd här. Ja.
vi kan köra en applåd till här.
Ja. Tack. Vad roligt. Internt här, det var någon som applåderade i någon lokal här precis.
Vi sitter bredvid våra mötesrum här. Vi har varit tvungna att förflytta oss, som sagt.
En grej med Instagram, det är ju att man, om folk gillar det man gör, så får man en tummen upp och folk skriver så här, jag tycker det här är jättebra. Om man lägger upp en bild som är dålig, det respons man får då, det är ingen alls. Alltså man skriver sällan, men varför har du lagt upp den här bilden? Så gjorde man ju mycket mer på fotosidan. Eller så kanske man fortfarande gör väldigt mycket. Man kommenterar bilder och tycker till och sånt där. Och det kan jag verkligen uppskatta.
De här som applåderade i lokalen bredvid, de kom precis ut här och strömmade förbi. Så vi tog en liten paus. Men vi kör vidare då. Och då tänker jag så här. Hur skulle du beskriva ditt fotografiska uttryck, din stil liksom?
Min stil, jag tror att den är... Jag tror att jag har en ganska snäll, enkel, varm stil. Så. Jag tror att när jag började med fotografi så... Som många andra strävade man efter att bli en cool fotograf. Hur man än vrider och vänder på det så är det där man vill ofta vara. Man vill vara en cool fotograf.
Typ Bruce Gilden eller vem? Vem menar du är
cool? Men Bruce Gilden är väl ett perfekt exempel så. Just med så här mycket attityd. Att när man ser ens bilder ska man känna så här, wow. Och jag märkte ganska fort att wow... säger sällan folk om mina bilder.
Vi kan väl bara inflika då för dem som inte känner till Bruce Gilden. Han är en fotograf i New York som liksom kör med blixt i facet på folk. Och så här, det är hans specialitet. Ganska kaxig typ.
Ja, men också du vet att han, som de bilderna han har plåtat är japanska maffian eller någonting. Alltså det är ju pondus. Ja. Man måste vara en typ av människa för att göra de grejerna han har gjort.
Men du har inte den stilen utan du har lite vänligare, snällare. Om jag säger så här då. Lars Thunbjörk.
Det är ju min stora idol i livet. Så är det.
Är det lite åt Lars Thunbjörk-hållet du strävar i ditt bildspråk? Sådär?
Jag är extremt inspirerad av honom. Det tror jag alla ser som ser mina bilder och ser hans bilder. Att jag har alltid gillat honom och jag gillar det han gör. Sen tror jag att jag kommer aldrig kunna bli en kopia av honom på det viset att hans bilder var mycket tydligare än mina. Jag tror att hans blixt, hans sätt att porträttera var mycket liksom, om han skulle fotografera ett fenomen, vi säger som när hela köpcentrumdelen kom till Sverige, så var han väldigt tydlig med att visa exakt hur det såg ut. Det är klart att det finns bilder där också som är mer poetiska, men han var ganska liksom rak i sitt bildspråk. Som de bilderna från Ullared, det är en tydlig känsla. Det är liksom mycket folk, det är kaos, det är stök. Jag tror mina bilder är mycket mer...
Lite poetiska.
Mer poetiska lagda. Jag tror att ibland så har jag tagit bilder... Jag tog en bild för jättemånga år sedan på... som jag kan ibland tycka väldigt mycket om, som är egentligen bara det är taget en bild på ett mjölkpaket som står i ett fönster, och den tycker många om jättemycket, och då är det så här, vad säger den bilden? Ja, det får väl det är väl olika för alla vad man ser i den bilden, men så är mycket mer min fotografi. Att det är små kanske ögonblick, små detaljer Thunbjörk var ju mycket, det var ju liksom starkare färger, tydligare. Men visst är jag extremt inspirerad av honom. Och jag är ju, ja, jag ska ju upp till Kiruna nu i helgen. Och då har jag kollat upp lite sådana platser där han fotograferade.
För det är också någonting som jag undrar sådär lite grann. Vad är det för typ av miljö du drar dig till som attraherar dig och sådär?
Jag älskar att söka upp platser där man ser någon form av charm. Alltså jag blir ju väldigt lycklig varje gång jag kommer till en mindre ort och ser någonting som bara känner så här. Du vet, som att komma till en mindre ort och man ser ett litet folkets hus eller någonting som man känner bara så här. Åh, vad fint det är. Såna här hus byggs inte längre. Jag tycker om det jättemycket. Man kommer i mindre orter och ser någonting som plötsligt sticker ut. När man känner så här, oj, men hur kom det här huset hit? Eller att man ser en liten butik för sig själv eller någonting. Jag söker nog väldigt små moment så. Det låter ju väldigt trist.
för ibland så kan man ju prata om till exempel bilder som skriker eller bilder som verkligen liksom känns umf i magen och sådär. Och sen finns det bilder som är lite mer försiktiga, lite mer mjuka i sin framtoning. Man, som kanske får en mer att fundera lite. Eller så. Är det mer åt det hållet du skulle beskriva?
Ja, men så är det. Grejen är så här, jag är ju uppväxt i Valbo utanför Gävle. Jag älskar ju landsbygden. Min farmor och farfar bodde i en liten by. Min mormor och morfar bodde uppe i Piteå. Alltså Piteå är ändå en ganska stor stad i jämförelse med där farmor och farfar växte upp. Men jag gillar det där lilla livet. Jag har alltid gillat det. Jag har nog alltid varit väldigt förtjust i. Jag växte upp, när jag växte upp så spelade jag mycket bordtennis, så åkte vi runt i mycket så här småhallar och jag älskade de där hallarna. Jag kan än idag liksom minnas när vi var på någon pingisturnering uppe i Färila, när vi satt på läktaren och efteråt när vi satt på grillen i Järvsö och tittade ut över samhället och så här. Alltså det är små scener, men jag har alltid liksom varit väldigt förtjust i de här scenerna. Doften av korv på pingistävlingarna. När man gick till kiosken och stod och pratade så här. Jag vet inte vad det är.
Det är som att det är som någon form av uppsättning av erfarenheter och som liksom kokas ner till vad du då attraheras av.
Ja men verkligen. Jag också så här, jag är ju inte från Stockholm. Jag är ju från Gävle. Och den här grejen, du vet, när man åkte till Stockholm. Jag kan än idag minnas de resorna. Jag kan bli avundsjuk när jag ser mina kompisar som bor kvar i Gävle. När de åker ner med barnen. De tar tåget ner eller bussen ner och så går de på Gröna Lund. Och så bor de på hotell och så, du vet, de här storögda ögonen liksom att så här, åh, Gröna Lund. Jag har ju fortfarande den blicken till Stockholm, även fast jag bor här och har bott här i många år, så kan jag ändå liksom känna så här, Stockholm.
Det är stort.
Ja, men det är ändå det. Jag är ju liksom en småstadsperson så. Och det tror jag finns någonting bra i det, att jag kan bli väldigt exalterad av små saker så.
För du fotograferar ju också i Stockholm då ju, som du nämnde här. Och skulle du säga att du drar dig till andra typer av motiv här jämfört när du är ute då i småstäder och på landsbygden och sådär?
Ja, kanske. Jag menar, jag märker ju också så här typ som att Stockholm har ju människor hela tiden. Så att jag tror att kanske mina bilder i Stockholm har nog mer människor. Om jag är ute och går i någon mindre ort så är det väldigt lite människor med på mina bilder. Det tror jag också är en sån grej som har förändrats med tiden, att jag, det blir mindre och mindre människor på mina bilder. Det kanske blir mer och mer form så. Och ja, sånt där går ju upp och ner. Det var någon som skrev det. Det är alltid roligt när folk observerar, gör en observation av ens bilder. Det var någon som kommenterade typ så här: fin bild från Gamla stan. Jag ser att du ofta går och tar bilder så här, Slussen, Gamla stan. Va? Det hade jag inte tänkt på. Men det hade han helt rätt i. Det var någon också som kommenterade Linda, en kompis som kommenterade på en bild och så sa hon så här: åh vad kul att se en bild inifrån. Tänkte jag så här: va? Tar jag bara bilder utomhus? Och så gick jag igenom mitt flöde och så insåg jag så här: ja, jag har ju nästan inte en enda bild inomhus.
Men det är väl ändå ganska vanligt om man är gatufotograf typ, eller är intresserad av just den fotogenren, att
ja,
det är väldigt mycket utomhus så ju.
Ja, jo, men så är det. Men då blev jag också så här: nu vill jag fota mer inomhus.
För det ska man ju påpeka då, man kan ju ta rätt schyssta gatufoton även inomhus.
Ja, men verkligen. Och också att man kanske så här söker en annan typ av bilder. Så att jag tror att det är härligt ibland när någon stannar upp och säger så här: oj, nu har du snöat in på det här. Oj, du lägger ju bara upp den här typen av bilder.
Så man kan få en liksom friendly reminder eller något liknande om att nu kanske du tuggar om samma saker lite för mycket. Ska du inte prova det där istället? Eller?
Jo, ja, men verkligen. Det tycker jag är jättebra. Det tycker jag också att det är ett tips till alla. Att har ni folk ni litar på, be dem gå igenom ens bilder ibland och säga vad de tycker.
Vi pratade ju om det förut, det här att det är inte fel att vara lite spretig, våga lägga upp bilder som kanske inte man tycker är de bästa man har tagit, våga experimentera och sådär. Men det här med stil då, att ha en egen sammanhållen stil, är det viktigt?
Jag vet faktiskt inte. Jo, men det kanske det är. När man pratar om sin egen stil så tycker man ju själv att, så här, att ja, men jag har väl ingen riktig egen stil. Men så tycker andra att de ser väldigt tydligt i ens bilder. Det där såg jag direkt, det var din bild. Jag vet inte om det är så viktigt så, men jag tror att det som gör att jag kanske har hittat en egen stil, om vi nu ska liksom, säga att jag har en egen stil, det är väl att jag har fotograferat så himla mycket. Jag tror att det är det som är det stora problemet för många fotografer. Man fotograferar för lite. Man tar fram kameran ibland och man tar någon bild och så lägger man undan den och så plåtar man igen. Och då hinner man liksom inte riktigt utvecklas. Jag tycker man ska göra en jämförelse med träning. Om man vill... inte vet jag, om man vill få större muskler, då måste man träna, och man måste träna ofta. Tränar man en gång i halvåret, det är klart man inte får större muskler av det, men om man nöter på så ser man ju resultat. Precis samma sak är det med fotografi.
Så kvantitet är en förutsättning för kvalitet och för att hitta sin stil och så vidare.
Ja, men verkligen. Man ska ju nöta på hela tiden, för det som man gör också när man fotograferar mycket, det är att man blir mycket snabbare och ser bilder hela tiden. För man vet ju själv, om man inte har fotograferat på ett tag och så går man ut och fotograferar, så tycker man att idag blev det inte så bra. Idag blev det inte så bra. Men om man håller igång det där hela tiden, så rätt för det så har man ju en dag när man känner så här: ja, men idag gick det ju riktigt bra.
Det är också bra för självförtroendet då, kan man säga. För det är som de brukar säga lite grann så där: om du ramlar av hästen så ska du upp på hästen igen. Om du har en dålig dag som fotograf, då ska du ta med fasken, ge dig ut igen så snabbt som möjligt och se till att bevisa för dig själv att ja, men det finns ju bra dagar också.
Ja, men verkligen. Och sen är det så lätt att man tänker så här: ja, men jag hittar inte gnistan nu och sådär. Men man måste liksom nöta på för att hitta den där gnistan också. Jag tror att ibland är det så lätt att man tänker så här, ja men om jag struntar och fotar i ett tag, då kanske lusten kommer tillbaka. Jag tror man måste bara liksom nöta på. Ibland kanske man måste ta en paus för att liksom livet går så fort och allt vad det är liksom. Men jag tror att det är ett slitgöra.
Ett slitgöra att vara fotograf.
Ja men verkligen. Jag tycker
ett hantverk.
Jag tycker det är viktigt att nöta på helt enkelt. Och ibland är man bra, ibland är man dålig. Ibland tycker man ju att det man gör är trist. Alltså jag tycker den senaste tiden så har jag gått igenom mina bilder och känt så här, men herregud vad dåligt det här är. Och sen rätt vad det är så vaknar man en morgon och känner man så här, fan det här var ju bra. Så att ja, så är det ju.
Så är det.
Dagsform.
Är det lite c'est la vie också över den? Sånt är livet.
Ja, men verkligen.
Överlag.
Ja, men jag är ju en sån förespråkare att man ska bara liksom, det ska nötas på bara.
Vi ska ta och titta på några av dina bilder. För jag bad ju dig igår att välja ut 5 bilder som du gillar. Så tänkte jag att vi tittar lite på dem. Och så får du beskriva lite hur de kom till och sådär. Och för er som lyssnar så ligger de här bilderna upplagda sen på nätet. Så att det finns en länk till bilderna i anslutning till det här avsnittet. Då börjar vi med den första bilden och jag tänker så att jag beskriver den lite snabbt. Mm. Den är tagen i någon form av matsal eller kafélokal och det sitter ett antal människor där vid några bord och ja, äter eller fikar. Och då undrar jag lite grann så där, vad är bilden tagen om vi börjar där? Varför någonstans?
Det är den som alla sitter vid ett varsitt bord, är det den?
Ja.
Ja. Den bilden är tagen i Sandviken. Sandviken ligger inte så långt ifrån Gävle.
Stålverket och allt det där.
Precis, Sandvik, som många känner till. Bilden är tagen under tiden jag gick på Biskops Arnö. Jag kom in på Biskops Arnö. Och när jag började på Biskops Arnö så det var verkligen då jag lärde känna Thunbjörk. Jag lärde inte känna honom personligen, men jag satte mig och tittade på hans bilder och verkligen fastnade där då för hans bilder. Och i den här vevan då så kände jag så här att nu ska jag åka och fotografera som Thunbjörk. Så att jag tog min kamera, tog blixten och åkte till Sandviken. Och hela tanken var att ta Thunbjörks bilder. Och den där bilden hade jag han kunnat tagit. Jag tror att han hade säkert tagit den lite mer. Han hade nog säkert bett om att titta in i kameran. Eller någon, alltså någon annan. Min är ju mycket mer att de bara sitter där så. Men jag tycker om den bilden väldigt mycket. För att det är också sådär, det var så många år sedan. Men den håller fortfarande. Det är många som tror att den är tagen under covid. För att folk sitter liksom en plats, en plats, en plats. Var och en för sig så. Men den är, den är desto äldre än. Så,
Vad är det du liksom är nöjd med själv om du när du tittar på den bilden?
Nej, men jag tycker ju formen är väldigt fin. Det är också den är tagen på biblioteket. Alla sitter med varsin tidning och läser. Det gör man ju inte längre. Och hade jag inte haft blixten där så hade det inte blivit lika bra. För den där bilden går inte att ta utan blixt. För att det är ett hopplöst ljus där. Och så att jag tror att det jag gillar den bilden för att det var någonting nytt. Det var en ny riktning för mig. Det var kul också att gå in i en annans roll och fotografera. Det tycker jag också är ett tips. Om man någon gång ska gå ut och fotografera så tycker jag att man ska liksom, innan man går ut och fotograferar så ska man liksom få inspiration. Man ska sätta sig och kolla en fotobok innan man drar ut och plåtar. Och så kanske man tänker så här, idag ska jag gå ut och fotografera som, ja, vi sa som Bruce Gilden. Gå ut och fotografera som honom. För då får man plötsligt leta en annan typ av bilder.
Du har ju fotat, som du sa där, med blixt och inne i ett bibliotek. Mm. Var det någon som reagerade eller undrade vad håller den här snubben på med? Varför fotade du mig? Och...
Nej, jag tror att det var de där. De satt ju bara läste på.
De brydde sig inte.
Noll reaktion.
De kanske inte ens märkte något.
Nej, kanske inte. De var så inne i sina tidningar.
Ja. Vi hoppar vidare till nästa bild då. Och då beskriver jag den också. Och det är då ett klassiskt traditionellt hus som är målat i någon gulaktig ton, och så speglar sig liksom husfasaden i en bil, i motorhuven på en bil. Ja, hur skulle du beskriva den bilden?
Varför jag har valt den där bilden är också mycket för att jag tog den här bilden och kände väl på något vis att så här, den här är väl okej.
Den är väldigt estetisk.
Ja, men det är den. Och jag är också med lite i den bilden, ser man ju. Det är en liten skugga från mig. Så att jag kände lite att den hade tagit den bilden. Att den var fin, men den var inte perfekt på något vis. Och jag kommer ihåg att när jag la upp den på Instagram så var det jättemånga som kommenterade på den. Och så blev jag lite så här, är den så bra? Och sen la jag upp den här bilden nu ett år senare, eller vad det var. Och den är min mest gillade bild av alla. Jag tror att den har nästan 52 000 likes. Och det är helt sjukt. Och jag kan och jag menar, nu sitter jag inte här för att skryta om det, utan jag tycker mer att det är intressant att fundera, varför är den så populär? Vad är det som gör att den bilden lockar någonting i alla människor? Den där tyska tidningen som ville köpa en bild av Sverige, de ville ha den där bilden. Återigen, jag förstår inte vad det är som lockar fram så mycket i den där bilden.
Ja, får jag flika in med en teori då?
Ja, kör hårt.
Kan det vara så att estetiska och vackra bilder går hem väldigt mycket på Instagram? Jag har anat, eller spanat säger man ju kanske snarare, och tycker mig se att ja, snygga bilder gillas mer än de här kanske lite mer dokumentära eller så.
Jo, men så är det. Det är ju lättare på ett sätt att gilla en snygg bild än en stark bild, om man säger så. Men ändå, den är ju inte liksom klockren, den här bilden. Jag tycker att den är lite slarvig. Den är lite så där. För jag menar, man har ju fortfarande den bilden av sig att så här, du vet, en solnedgång, det är väl sånt folk vill ha. Den där har ju ingen solnedgångskänsla. Den är ju fin och vacker, men den är ändå så där.
Men finns det inte solnedgångsbilder även inom gatufotografin? Ja. Vissa typer av motiv som liksom
jag
som
kanske
återkommer.
Ja, men så kan det
nu
vara.
Nu säger jag inte att detta är en sån, men
nej, men jag menar, jag tycker det är intressant att fundera kring den där bilden, varför den är så populär.
Kanske de som lyssnar har svaret. Får ni gå in och kommentera?
Ja, men gör gärna det. Jag är jättenyfiken.
Vad är det med den här bilden?
Ja, ja. Och det tycker jag också är väldigt intressant. För att det är väldigt lätt också att man tänker med ens egna bilder. Man vet vad som funkar. Men det gör man ju inte.
Men det är en viktig poäng. Därför att som du sa där så kan du ju, eller det är inte helt ovanligt att bilder som man själv tvekar inför eller känner sig kluven inför eller kanske inte ens är särskilt nöjd med uppskattas jättemycket av omgivningen. Och de där bilderna som du själv tycker, wow, nu jävla satte jag en riktig höjdare här, så verkar ingen bry sig. Eller ingen alls samma sak så.
Nej, men så är det ju. Jag hade ju tagit många bilder som var mycket bättre den där dagen. Och den där bilden tyckte jag ju som sagt, den är väl så där. Men ändå. Så att jag tycker det där är en bra träning. Jag hörde en gång en som sa det, att han hade gått in och ja, men han blev som en fotografisk mentor. Han gick in och kollade hela hans liksom bildkartor och så. Och det tror jag man skulle göra oftare. Alltså att om du har varit ute och fotograferat en dag och du tar 500 bilder, säger vi. Och sen väljer du ut dina två bästa bilder. Och sen går jag igenom alla dina bilder och säger, nej, det här är dina två bästa bilder.
Ja, det är en intressant övning.
Det är en jättebra grej, för det är väldigt lätt att man hela tiden, jag väljer ut de bilderna jag tycker om.
Det var ett mycket bra tips. Det kan vi ju tipsa dem som lyssnar då. Det gör vi ju. Testa det där. Be någon vän, fotokompis göra urvalet utan att du i förväg talar om vilka bilder du själv har valt ut.
Ja, ja, men så är det. Och för sen är det, kommer ju alltid finnas de människorna som då säger så här: ja, men det är viktigt att man gör för sin egen skull. Absolut, men man får se det som en träning.
För där är jag lite kluven själv, måste jag säga. Mm. Å ena sidan så fotograferar jag själv personligen för att det ger mig oerhört mycket. Jag tycker om att vara ute med kameran, det finns massa saker som jag tycker om. Men givetvis fotograferar jag för att jag vill att andra människor ska gilla det jag gör.
Ja, ja, men också ibland kan det vara, jag brukar ofta göra liksom referenser till musiken för att jag tycker om musik väldigt mycket. Jag kommer ihåg när jag spelade i band för många år sedan, så kunde jag, så kanske jag skulle hålla på att skriva en låt. Jag hade skrivit en vers som var svinbra, men jag kom aldrig vidare. Den här låten blev aldrig klar, men jag kände att den där versen hade någonting. Lite så kan det vara med ens fotografi också. Om jag går igenom dina bilder så kanske jag hittar en bild och känner så här: men du, här har du ju någonting på gång. Tänk om du stannade upp där, eller varför, om du tog den riktningen.
Det tror jag att många egentligen saknar. Och då kan jag givetvis erkänna att det bottnar i behov som jag själv har, att man skulle behöva någon som tittade på ens bilder, som du sa nyss, och säger så här: ja, men här finns ju en riktning. Mm. Har du funderat på att sparka vidare på den bollen eller jobba åt det hållet? Det finns någonting som håller ihop här, det är något som är intressant här. För att det kan vara väldigt svårt att se själv.
Ja, ja, men så är det. Och jag tror också att det man också skulle kunna må bra av, det är att man låter någon, alltså vi säger som om du och Magnus, ni är ute och fotograferar mycket och sådär. Ni är väl ganska lika ändå i stil?
Det finns nog att det påminner nog om vartannat. Så.
Ja, ja, ni skulle ju egentligen må bra av att gå ut och fotografera med de som är lite mer olika. Nu förstår jag att det handlar ju om att ni är vänner och att ni vill hänga och sådär. Men jag tror ibland mår man bra att gå ut och fotografera med de som är mer olika. Jag har ju en kompis, Dan, som vi var ute och fotograferade för många år sedan. Han hörde av sig en gång och sa så här: kan inte vi gå ut och plåta? Och det gjorde vi. Och vi tog ganska olika typer av bilder. Och jag lärde mig massor av honom. Jag tycker han är en fantastisk fotograf. Men det var ju också för att vi tog olika typer av bilder. Vi konkurrerade aldrig om samma bild. För jag vet, som jag läste någon gång på bloggen, då har ni skrivit ungefär som så här: vi tog ungefär samma bilder. För ni tänker lite likadant. Jag tror att ni skulle må bra av att kanske gå ut med någon som tänker precis tvärtom. Precis som när någon går igenom ens bilder, om vi gör nu den övningen. Att låt någon som har en helt annan stil gå igenom dina bilder och säga så här: den där var ju tråkig.
Ja, ja, men då har vi nästa bra tips här. Att låta, eller att fotografera, nu ska jag säga så här. Då har vi nästa tips här då, att gå ut med någon som inte har samma typ av arbetssättsstil som du själv. Och försök lära dig någonting av den personen. Eller åtminstone se att det finns andra sätt att jobba på.
Ja, ja, men så är det. Och sen beror det på varför man går ut och fotograferar med andra. Om det är för att man ska liksom hänga, eller om man vill bara liksom prata ut om livet, eller vad det nu är. Ja. Liksom så här. Så att, men jag tror att det kan vara kul ibland att gå ut testa med någon annan.
Och då kan man ju se det som så här också, att det finns ju, bland gatufotografer så talas det ju en hel del om att gatufoto är en ensam spot. Det vet jag. Många tycker inte alls om att gå ut i par. Sådär. Men jag tycker det kan vara jättekul och funka jättebra. Vad känner du för det?
Jo, nej, men så är det. Det kan vara jättekul. Vissa gånger så vill man ju mer att gå runt och prata med någon. Så. Men jag tycker personligen att jag vill inte gärna gå ut med någon som är för liken. För då är det som att man nästan springer och tävlar om samma bilder. Den känslan gillar inte jag. Så att jag tycker nästan att det är roligare att gå ut med någon som tänker annorlunda, eller kanske inte fotograferar så mycket. Men jag, för det mesta så går jag ut ensam, så är det.
Vi kör på, ja. Vi kör nästa bild här. När jag tittar på den här bilden så ser jag ett återigen en sån här klassisk vacker byggnad, en ljus byggnad med något rött tak och framför står en Volvo kombi som också är röd parkerad och det är vinter och det är snö. Hur kom den här bilden till?
Ja, men den där bilden kom till när jag var ensam ute och kuskade runt i Norrland och jag tycker om den där bilden så mycket för att jag kom och åkte där och så plötsligt se Grand Hotel i den lilla orten och så bara kände så här, oj. Och det är där jag kan gilla när man är i mindre orter, när man plötsligt blir så där överraskad. Om man åker till en huvudstad, om du åker till New York, då förväntar man sig så mycket saker. Man förväntar sig att det ska vara så stort och mäktigt eller någonting sådär. Men när man kommer till mindre ort så förväntar man sig inte så mycket. Och då när man plötsligt ser ett stort hotell så känner man så här, wow. Och jag märker på en vis den senaste tiden, jag har fått så extremt mycket beröm för mina vinterbilder. Det är som att det har blivit någonting nytt där. Och jag har inte tänkt på det förut, men jag tror att jag gillar att fotografera vinter. Jag tycker om det jättemycket. Och jag tror också att det är många som tänker att jag är duktig på bilar, för det kan ofta vara bilar med på mina bilder så. Men jag kan ingenting om bilar. Men jag gillar ju gamla Volvo-bilar, så är det.
Det jag tänker på när jag tittar på den här bilden, det är ju lite kontrast det här på något sätt. Vi har ju den här byggnaden som är ganska stor, ganska grandios. Ja, det heter ju Grand Hotel. Vacker, klassisk. Sådär. Och så står den där Volvon där som symboliserar för många kanske landsbygd och småstad. Sådär, Volvo-kombi så va. Och någonting som jag själv har tänkt på ofta när jag är ute i min rotta är att ibland, som du säger, så står det bara något hus som känns som att du hör egentligen hemma i en storstad eller i en större stad.
Ja, men
det är som den stora staden plötsligt dyker upp eller materialiseras i den lilla staden. Den här pampiga byggnaden som är lite för stor, lite för fin för den här orten kanske, men så bara står den där.
Ja, och då blir man ju väldigt lycklig på något vis. Det är som alla gamla Folkets hus som man har sett i mindre byar. De har tänkt så här, oj, vilka fester de måste ha haft här. Nej, så att jag tycker, när jag ser den där bilden också, då tänker jag, jag var ju ett tag var jag väldigt inspirerad av Wes Anderson. Det finns ju någonting Wes Anderson över den där bilden. Den är ju så där, det är väldigt filmiskt, väldigt vackert så.
Vem är Wes Anderson?
Filmregissör. Och blev väldigt populärt på Instagram för några år sedan, att man liksom tog bilder och taggade dem med typ Wes Anderson så. Så det finns flera av sådana stora konton där man delar mycket bilder som har det där som
filmiska.
Ja. Liksom. Och alla hans filmer är ju extremt snygga. Så att det är ju också ett tips. Om man vill liksom hitta form, gå igenom lite Wes Anderson-filmer. De är ju sagolika så. Men därför gillar jag den där bilden väldigt mycket. Den har någonting Wes Anderson-drömskt över sig så.
Jag förstår. Vi hoppar vidare och då har vi en bild som då ju är tagen inomhus då, som omväxling.
Måste vi ha.
Och det är en bild på ett salt- och pepparkar som står på ett bord och man ser liksom solen lyser in där och ger en strimma ljus på det här bordet.
Mm. Och jag tog med den där bilden väldigt mycket för att den här är ju tagen, ganska nytagen bild. Just för att den bilden visar nog på det som jag pratade om förut. Det där är mycket tack vare Instagram att jag har bytt lite riktning. Jag har sett så många brittiska fotografer som tar den där typen av bilder hela tiden, som jag blir så imponerad av. De tar bilder på bara en kaffekopp i ett gammalt café och så känner man så här, åh vad fint, jag vill åka dit nu. Så att jag tror att jag har börja söka det där mer och mer. Det där är liksom på Stadshotellet i Nässjö. Och Eggleston som jag tycker om. Jag tycker är en fantastisk fotograf. Det finns ju väldigt mycket honom i den där bilden. Jag har nog kollat mycket på hans bilder de senaste åren. Han är ju också väldigt mycket form.
Och färg va?
Mycket färg. Mycket färg och mycket form. Så att jag tycker det är jätteviktigt att hitta ny inspiration, för man tar nya bilder då. Så det där är väl liksom en ny riktning jag har tagit.
Om jag ska vara lite fräck då, är det där egentligen ett gatufoto? Inte för att det är hela världen.
Nej.
Men det här är ju en gatufotopod.
Du har helt rätt i det.
Vi måste hålla oss till ämnet här.
Ja, men precis.
Annars måste vi be alla om ursäkt.
Ja, men jag hade varit ute och gått innan jag tog bilden.
Ja, det är ju som att gå på en fotbollsmatch och så kommer det in några gubbar där i ishockeyutrustning. Jag vill ju se fotboll.
Ja, men så är det. Nej, men jag tror jättebra. Bra poäng. Nej, men jag tror bara att det som vi kan ta med oss med den bilden, det är just det här med inspiration. Den har väl inte så mycket gatufoto, det har den verkligen inte. Men det kanske har att göra med att när man är ute och gatufotograferar, när man väl kommer in, när man sätter sig sen och äter mat eller sätter sig på ett café och dricker en kaffe, då ska man också ta bilder.
Men jag tycker nog att det kan vara ett gatufoto. För gatufoto kan ju också vara föremål på det sättet. Det måste inte alltid vara människa, eller hur?
Nej, verkligen inte.
Eller utomhus, som vi sa innan. Så.
Nej, men precis. Nej, men jag tror att det är lätt att man... att man, när man fotograferar, att man fotograferar bara, att man går ut så här, nu går jag ut och ska ta en typ av bilder, och så plötsligt kommer man in på en restaurang och sen bara, nu lägger vi ner kameran för nu ska vi fika lite någonting, och sen är vi igång igen. Men det är kanske där bilderna dyker upp, så att jag tror att det är viktigt att hela tiden ha igång den blicken, så
ha radarn igång.
Mm.
Men vi ska gå vidare till sista bilden som ju faktiskt är tagen utomhus. Och i min värld är ju det här kanske den mest klassiska, eller det mest klassiska gatufotot av dem vi har tittat på. Det är en kille som ligger med en sparkcykel på marken, en blå hjälm har han på huvudet, och det här är utanför någon sån här hissuppgång från tunnelbanan eller vad det kan vara. Och så står det lite människor runt där, förmodligen hans bror och hans mamma eller något sånt, va?
Precis. Ja, men jag tyckte att jag måste ha grejen att ibland så tycker folk att jag har humor i mina bilder. Och jag gick igenom alla mina bilder i år och försökte hitta humor. Jag tycker så här, jag har ingen humor kvar längre. Förut så sökte jag humor hela tiden. Nu ser jag inte alls att mina bilder är lika roliga. Så att jag försökte hitta en bild som hade kanske lite humor i alla fall. Och med den där bilden tror jag också... tog med för att jag kommer ihåg så väl när jag tog den bilden. För att jag hade sett en liknande bild några dagar innan. Och då stod jag med fel objektiv. Jag stod på fel ställe, hade fel objektiv och missade en jättebra bild. Så när den där bilden dök upp så kände jag att nu ska jag inte missa den. Och ibland så säger folk så där, hur... är det möjligt att du ser den där bilden? Hur kan du se den bilden innan den är tagen? Och det kan jag ju inte göra, såklart. Men det är lite som... jag brukar säga att det är lite som det här med barn. Om man har barn så brukar man säga ibland så här... Nu kommer det bli en konflikt här. Du vet, man kan känna på sig när någon ska börja bråka eller att nu hänger någonting i luften. Så är det lite med gatufoto också. Ibland kan man känna på sig att nu kommer någonting att hända. Och så kände jag med den här bilden. Jag står med en fast 35a, ser den här killen hoppa med den här sparkcykeln eller vad det är. Och jag känner bara så här, han kommer att ramla. För han hade ett sätt att åka som var lite så här slarvigt på något vis. Så när jag står där, hoppar han bara dyker precis mitt framför mig. Och jag bara står och plåtar så där. Så jag har liksom hela sekvensen med att han ramlar, dunk, dunk, dunk. Hans mamma som tittar på honom och... ser man den lite närmare så är det som att man ser att hon tittar på honom och säger så här, jag sa ju det.
Hon visste.
Ja, hon visste det. Så kan det ju vara med fotografi. Ofta så händer ju ingenting. Men ibland kan man känna på sig, nu kommer någonting att hända.
Och det tror jag också är ett tecken, eller vad ska vi säga. Det är ju ofta när man blir erfaren som gatufotograf så man börjar lägga märke till sådana där saker. Man börjar kunna ana lite vad som är i omlopp.
Ja, men verkligen.
Det är inte alltid man har rätt, men förvånansvärt ofta så kan man säga, ja men här, nu kommer det hända något här.
Nu känner man på sig, sådär. Så att det tror jag, det kan man ju verkligen träna upp med tiden. Det är väl som så här, nu är det inte gatufoto kanske, men ta en sån fotograf som Paul Hansen. han är ju en mästare på att se ögonblick hela tiden. Men det är ju också, tror jag, att han känner på sig, här kan det hända någonting. Så han ligger liksom lite steget före, och så kan det vara med gatufot också. Ibland måste man liksom ligga lite före så.
Du, Gustav,
ja?
Det har varit fantastiskt kul att snacka med dig.
Ja, men det har varit underbart.
Ja, det är så jävla kul med gatufot.
Ja, men det är jättekul. Även om jag känner ibland att jag känner ibland att jag är en dålig ambassadör för gatufoto, för att jag håller på att plåta så mycket annat så där. Men jag älskar gatufoto överallt så. Det är skitkul.
Det är skitkul. Jag vill tacka dig jättemycket för att du ställde upp och att du var med i min podd. Och jag tänker att vi ska väl gå och ta lunch nu, va?
Det gör vi.
Ja. Ett stort tack till er också som har lyssnat på Gatufotopodden. Och som jag sa inledningsvis så kommer fler avsnitt här under året. Så att håll koll på Gatufotopodden i olika sociala kanaler. Och fortsätt gärna att lyssna. Ha det så fint!